I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Hej Fredrik.
God dag, god dag.
Tove är här.
Hejsan.
Jag är här. Som gäst idag har vi Andreas Stenberg, vd på, eller ny, ganska ny vd på Årets Kock.
Väldigt ny.
Välkommen.
Tack.
Ja, vad roligt. Och Tommy Myllymäki, kock som faktiskt vann Årets Kock år...
2007.
Tack för att ni är här, jättekul. Anledningen till att vi har er här är ju för att vi har pratat ganska mycket om Årets Kock i tidigare poddar och vi tycker att det är sunt att få hit er så att ni kan ha era åsikter. Vi har ju uttryckt våra åsikter och det blir väldigt ensidigt och tråkigt. Så att vi har lite frågor och vill gärna höra era tankar kring det vi har sagt också tidigare, eller hur Tove?
Mm. Nej, det har ju hänt en del, eller det kommer ju att hända en hel del i tävlingen Årets Kock, vad vi har förstått. Det är ett förändringsarbete som har pågått. Och du, som sagt, Andreas, är ju ny vd.
Just det.
Och Tommy, du jobbar ju också med de här förändringarna, eller hur? Ni sitter i en slags kommitté, eller hur funkar det?
Ja, vi har varit ett gäng kockar som har jobbat med det. Alltså, titta, egentligen började med några workshops för ett år sedan, lite drygt. Där var ganska många inbjudna, så vad man tyckte kring Årets Kock och så vidare. Och sen därifrån har det utvecklats och så har det gått vidare och spånats en massa tankar och sen har det tagits upp i styrelse och så vidare. Och nu är vi på väg, men nu ska det färdigställas allt det som har, man har kläckt idéer och gjort som en plan i alla fall. Så ska man ju sätta det i verket. Det är det som är tanken.
Vad var det, alltså, ja, personligen kan jag ju säga, jag vet inte om du håller med den delen, men det känns ju som sagt att det är på tiden att det sker en förändring med Årets Kock. Den har ju, det känns ju som den har stagnerat och vad får man ut av den egentligen, jag vet inte riktigt. Det är ju en del frågasättande och sådär, men hur har du känt, Tommy, med, alltså, varför tycker du att det är viktigt med en förändring just nu?
Det är ganska, först och främst ska man egentligen säga, det slog mig nu precis när jag satte mig, var egentligen Årets Kock har ju ändå lyckats med någonting. För att vi, det är många människor som tycker saker kring det, vilket gör, det berör ju ändå ganska många. Hade man inte brytt sig, då hade vi varit väldigt ute på hal is. Så egentligen tror jag det är en ganska viktig tävling. Men det gäller att liksom applicera den och sen kanske tänka Årets Kock lite större än bara tävlingen i sig själv. Det har vi pratat ganska mycket kring. Att vad ska Årets Kock göra? Vi har inte gjort så mycket efter tävlingen, utan det blir några kockar och sen så är det lite annat sånt. Men det handlar ju om att inspirera, tycker jag, ungdomar, en kommande generation, att vilja jobba och i branschen. Och sen att vi ska kunna vara föredömen och ja, visa allt möjligt roligt som man kan göra. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och kanske gå in och peta lite grann i, hjälpa till med utbildningen så vi får en, kanske mer inspiration där och ja, rätt typ av utbildning för att sen komma ut i branschen och tycka att det är roligt, att det inte blir som en chock när man väl ska börja jobba, vilket många tycker.
Det är väl den delen som jag har saknat också med Årets Kock. Det är också så här att det är ju så få kockar som kan bli tävlingskockar. Det är ju kanske inte det som vi har behövt, utan vi behöver ju kockar som vill jobba på restaurang.
Just det.
Som inte vill göra tv. Liksom alla kan ju inte bli Tommy Myllymäki. Liksom. Man kan ju vara en bra kock för det. Och det är väl det segmentet som jag har varit kritisk till med just Årets Kock. För det är just det Tommy säger, att man vinner en tävling och sen gör man mat för Arla och sen...
Och sen då?
Ja, precis. Ja.
Nej, men det är ju del i det som Tommy nämner, att vi är ett förändringsarbete där årets kock, om man tittar tillbaka på historiken och varför det startade, så var det ju för 35 år sedan med tydligt syfte att främja kockyrket. Och det har man ju lyckats väldigt väl med. Och nu får vi ta nästa steg. Och det vill säga, då är det inte bara att främja kockyrket, för idag är ju kockarna så mycket mer som vi pratade om initialt där. Utan det är ju även att inspirera och leda svensk gastronomi. Och då är det klart att då är det inte bara de kockar som vill tävla, utan ungdomar och branschen i stort helt enkelt. Hur kan man inspirera, vara goda mentorer, storytelling med mera med mera. Och det ser jag som vår uppgift nu.
Och hur tänker du tackla den då? Det är ju ganska svårt att hitta en förlängning av årets kockvinnaren, eller även de som inte vinner liksom.
Ja, jag tror inte det bara handlar om vinnaren eller de som tävlar det specifika året, utan jag tror det handlar också väldigt mycket om de tidigare vinnare som vi har, till exempel som Tommy, som ju är då en förebild för väldigt många unga och existerande och blivande kockar, så att säga. Så vi kommer börja jobba mycket mer också med våra ambassadörer, om vi får kalla det för det. Att vara ute och sen, om det är på skolor eller tillsammans med företagsevenemang eller på restauranger, så det jobbar vi med just nu. Men det handlar om också att aktivera sig under större del av året, inte bara när det är finaldags, en vecka innan och så kommer det finalister och sen är man... Vinner man tävling eller kommer då placera sig i finalen, utan att vara mycket mer aktiv och göra och, ja, som jag sa, leda och driva. Så då kommer vi proaktivt få behöva lyfta vissa frågor.
Det här med skolorna är ju jätteviktigt, för att det ser man ju att det finns ju ett tapp där. Jag menar, det är nästan så att idag så är det 60% som går i restaurangskola som inte väljer att fullfölja sin utbildning. Mm. Och då är det ju någonting som inte stämmer. Mm. Då spelar det ingen roll hur många årets kocktävlingar man tittar på, utan då måste man ju hitta kanske, som ni säger, ett led till där. Mm. För att det är ju där som det behövs. Det är där som vi tappar så himla mycket av liksom alla de där fina ungdomarna som går in med det här och tänker att de ska bli någonting och sen inser att de inte får tillräckligt stöd, eller de tappar när de kommer ut på praktik eller vad som helst. Finns det någonting där ni ser att ni kan vara mer aktiva?
Ja, absolut. Innan jag började så träffade jag en annan tidigare vinnare av årets kock. Och han berättade för mig att när han själv hade pluggat så hade han haft ytterligare då en vinnare som hade besökt honom i skolan. Och då sa han, men för honom var det extremt inspirerande och han blev taggad av det. Och det tyckte jag var en fin story. Så här, men det där vill vi göra mer av. Mm. Att komma ut och besöka och få då ungdomar inspirerade. Och sånt de är inne på, så att det inte blir en... Alltså man får rätt förutsättningar och förstår vad det handlar om. Och ja.
Jag tror det finns ju i hela föreningen Årets Kock, alla de som har vunnit, så har vi har ju diskuterat det nu. Vi har ju kommit sista åren med det här arbetet också. Vad kan vi göra mer för branschen än bara där vi gör, alltså så här rent generellt, så kan man väl säga ganska tråkigt egentligen, har det blivit väldigt mycket så sponsorarbete liksom, att man jobbar kring de sponsorerna som är kring tävlingen. Det är en sak, men det finns ju mycket mer så här att göra där, och det finns också väldigt många olika typer av människor som passar till många olika typer av uppdrag. Och det har vi kanske inte dragit nytta av fullt ut, utan alla har gjort lite grann sin grej. Men nu finns det lite planer, vi kan väl inte liksom avslöja så här rakt upp och ner, men det finns ju ett mycket större tänk där Årets Kock kan liksom ta tag i olika typer av projekt som är väldigt gynnande liksom i det här, och där olika typer av personer då kan anmäla sitt intresse för att göra det, och där man känner att man passar in. Så det tycker jag är väldigt intressant, för det är ju många som man verkligen ser nära, har olika egenskaper.
Verkligen, och det tycker jag är häftigt nu när jag har börjat lära känna er, att ni har ju olika stilar och olika intresseområden och filosofier. Så att det,
ja, kan du ge ett exempel? Vad du tänker liksom?
Nej, men man kan se, jag skulle bara säga så här, eftersom det finns ett stort åldersspann, allt från de som vann på 80-talet till de som har vunnit i nu, så är man ju uppfostrad och skolad på flera olika sätt. Vilket att man passar in i olika typer av sammanhang olika bra, och där man kanske trivs olika bra också. Och det där igen, så får man ju en bredd i det här, att det behöver liksom inte bara handla om att det är tävling och det ska göras till de här sponsorerna, utan det kan ju vara alltså några äldre som är mentorer till några kockar som kanske precis håller på att bli, som nästan är som lärare i sig själva, för de har en bred både livserfarenhet och erfarenhet kring yrket. Och sen kan det vara de yngre som kanske liksom mer inspirerar kring tävlingen som precis har varit där, liksom, som har mer den kompetensen, mer fresh liksom, i minnet. Så jag tycker att det finns mycket olika. Och andra som kanske har jobbat otroligt mycket mot så här, offentliga sektorn eller mot företag väldigt mycket och liksom har drivit liksom business och är väldigt orienterade i den världen, som kan liksom tackla liksom, ja, andra typer av sponsoruppdrag som man kan göra, som ändå blir på ett annat sätt. Nu har det varit väldigt mycket många individer, men liksom nu försöka sammanstråla där och göra någonting ihop.
Hur ser ni på det faktum då att, jag menar, det är ju jättebra att man drar nytta av de som har vunnit tidigare också, att man liksom, det spannet blir ju oerhört stort, men det saknas ju ändå ett segment. Jag menar, inspirations- och mentorsätt, så finns det ju inga kvinnor.
Nej. Mm.
Hur tänker ni lösa?
Jag är ju ny i branschen, ska jag också tillägga, som jag sa, sedan 2,5 månader.
Du kommer först från TV.
Ja, jag kommer från TV och event- och kommunikationsbranschen. Och jag har ju förstått att det är ett stort problem i branschen med att kvinnorna lyser med sin frånvaro, tyvärr. Och då tror jag så att ja, när det gäller själva tävlingen, så ska ju vi arrangera ett SM i professionell matlagning. Men tillbaka till, och då, så att säga, då har vi en vinnare där. Men det jag tror tillbaka till, för att stimulera och få in fler tjejer i branschen, skulle jag, men då ska vi använda våra ambassadörer och se hur kan vi sporra fler tjejer, och det kanske är, till exempel i yngre åldrar, att de får dem när de då pluggar, hur kan de fortsätta den här karriärsbanan och vad krävs för det?
Inte det är svårt om de ser att det inte finns en enda tjej bakåt i tiden heller som är mentor för eran tävling. Det är liksom ingen kritik, det är bara en ren fråga.
Jag vet inte, jag tror att det handlar mycket om hur man är uppfostrad hemifrån, alltså så hela den grejen. I alla fall personligen så tycker inte jag att det skulle vara, jag tror inte det är det som är grejen. Jag tror att det handlar om att det blir en viss typ av karaktär, och det handlar om ett branschproblem som vi har haft ganska länge, att det är liksom inte, jag tror det handlar om människorna som har valt restaurangbranschen har varit väldigt dedikerade och nästan kunnat liksom hänge sig yrket otroligt mycket, och det har krävts, och det har nästan varit som ett krav från arbetsgivaren. Vi har gått in i en helt ny tid de senaste 2-3 åren, och vi ser att det förändras med enorm snabb kraft. Jag tror vi måste se branschen på ett annat sätt, i att det finns en möjlighet att jobba 8 timmar om dagen, du kan vara ledig, du kan jobba precis som vanligt, du kommer jobba en del kvällar för då är restaurangerna öppet, men du behöver inte bara jobba kvällar. Vi måste också bygga upp så att vi har plattformar där man kan liksom utvecklas i branschen och inte känna att man måste sluta inom restaurang, utan att det finns en karriärsteg att gå på. Vi måste också visa, i så här så har det funnits någon typ av rock'n'roll-mentalitet och kultur i branschen med mycket alkohol, droger och annat sånt skit, som en del har romantiserat på ett kanske tråkigt sätt. Och då blir det så här, vilken förälder vill kasta in sina barn i skolan för att läsa, för att liksom leva i den typen av liv? Det är ingen. Mm. Vi måste ju börja se oss som en seriös, bra arbetsplats där man visar upp en bra sida som går att utveckla sig och jobba i livet ut. Det Absolut. Tror jag är liksom den stora frågan, och som inte handlar om årets kock, utan en branschfråga.
Men du säger någonting där som jag tycker är intressant också, återigen varandes ny i branschen, det är just att prata karriärsvägar och karriärsplanering. Mm. För jag upplever det som att det har varit väldigt mycket, ja, du börjar och sen så ska man hela vägen upp till toppen, och sen när man är 30-35 eller vad det nu är, vad gör man sen då? Mm. Så det är lite upp, in or out. Medan det finns ju enormt mycket andra alternativ där man är kvar i branschen och inte lämnar yrket. Och det tror jag är viktigt för eller att visa generellt sett i branschen, att det behöver inte vara så att man bara jobbar kväll på den restaurangen som är helt rätt, utan att det finns andra vägar att gå också.
Tror du att du kan bidra med en annan infallsvinkel? För att restaurangbranschen behöver ju det som Tommy säger, det är att restaurangen borde ju drivas som bättre företag istället för att bara Absolut. Drivas som en restaurang. Ja. Och det är ju jätteviktigt, för det tjatar jag om ganska mycket när jag är ute och jobbar.
Ja, det hoppas jag verkligen kan bidra med. Och det är väl lite därför jag är där jag är idag. Mm. Det vill säga, jag kommer från en annan bransch och med input. Och jag hoppas verkligen att det är, och det är mitt mål att kunna bidra med det. Och det tror jag att vi också kommer se på årets skog, både på finalen men runt omkring. Att vi kanske ska plocka in lite andra influenser och inte bara lyssna på vad folk i branschen säger, utan hur har man löst problem på andra företag eller andra branscher för att inspireras. Mm. Men som du säger, för det intressanta tycker jag med den här branschen också idag, jag träffade Visita häromdagen och då man har konstaterat att 20% av alla nya jobb som skapas i Sverige idag är inom besöksnäringen, så det finns ju en enorm, så att säga, tillväxtkraft. Och det är klart att då tror jag alla delar i besöksnäringen, då är ju både restauranger, kockar och hotell och allt vad det nu måste säga, måste ju då professionaliseras ytterligare.
Ja, jätteviktigt. Tove, vi pratade lite om det här med sponsring. Du hade lite tankar kring det.
Jag satt faktiskt och tänkte på något helt annat. Jag tänkte att vi får komma tillbaka till det. Jag frågade till dig, Andreas. Mm. Har du jobbat någonting med alltså de här typen av kockprogram och så som har varit, med tanke på att du kommer från tv-sidan?
Och då tänker du kanske primärt Kockarnas kamp? Eller, ja, jag jobbade i framförallt då, jag har varit på flera av tv-kanalerna och mediehusen.
Jag tänkte, du kan bara men om vi kort säga vad du har, det är lite
spännande. Ja, jag har ju då en bakgrund från primärt tv-branschen, kan jag säga. Jag har jobbat både för det som idag kallas för Discovery, men på den tiden hette det Kanal 5. Mm. Sen har jag varit på TV4 ett antal år och jobbat just i gränslandet mellan det kommersiella och det redaktionella. Det vill säga hitta samarbeten bland annat då för partners och företag som vill jobba med oss. Eller ville jobba med oss på redaktionell nivå. Driva trender och företeelser. Och där har jag primärt jobbat faktiskt med det som sen blev Mitt kök. Jag utvecklade det första konceptet kring det. Sen har jag jobbat också med inom andra områden just när det gäller konceptualisering och sponsring på TV4. Sen hade jag också en bakgrund inom event, där jag var vd för ett eventbolag som heter Baloba Event, som tillhörde MTG. Så att jag har varit och hälsat på de flesta mediehusen innan jag kom till Årets kock.
Och varför sökte du dig till Årets kock då?
Men jag tycker att många orsaker. Jag tycker att det är jag har ju följt Årets kock under flera år. Jag träffade faktiskt min företrädare Hanna Halpern när restaurangkrimin och Årets kock satt på Sandhamnsgatan för massa år sedan. Så jag har följt Årets kock under flera år. Och för mig är det både ett starkt och ett fantastiskt varumärke. Och det jag tycker är häftigt också med Årets kock och gastronomin är ju att, om vi nu pratar sponsorer eller samarbetspartners, så tycker jag att det är häftigt eftersom det tilltalar ju både män och kvinnor. Det tilltalar ett väldigt brett åldersspann. Och där tror jag, och sen tycker jag också en häftig, jag menar, kockarna är ju inte bara kockar idag som lagar mat, utan det är ju också en enorm inspirationskraft, kreativitet, entreprenörskap i den här branschen, och det tycker jag är häftigt också. Så jag tror att det finns nya samarbetspartner som vi kan hitta genom det.
Jag tänkte just på det här med Kockarnas kamp faktiskt, när vi satt och pratade om det här med kvinnligt eller kvinnor i branschen och så. Mm. Så alltså när den tävlingen kom då, när du vann första gången, Tommy, då var det lite så här, vart tog kvinnorna vägen och så. Och jag tycker de ändå har lyckats hitta tävlingen, de har lyckats föra tävlingen framåt genom olika moment, till exempel att man har moment som kanske inte bara bygger på kraft eller styrka, eller de har lagtävlingar och så vidare. Jag tycker att det har varit bra de senaste programmen eller de senaste säsongerna till exempel. Är det någonting som ni liksom funderar på, att man kan ta tävlingen vidare och göra någonting liksom helt annat?
Med Årets kock?
Ja.
Ja, nu vet vi inte exakt hur den kommer se ut, men det finns mycket bra idéer liksom, kring det där. Och det som har varit primärt som blev av en stor workshop, jag minns inte hur många vi var som, men det var ju kockar från massa olika restauranger och, som var där och tyckte och tänkte, om man satt i lite olika grupper och diskuterade vad det är man vill få fram egentligen. Det finns ju matlagning idag, det finns ju massa olika kategorier. Men någonstans, liksom, ska man vinna Årets kock, kanske man ska försöka få fram en väldigt komplett matlagare. Alltså rent generellt, så att man behärskar flera olika grejer. Inte bara springa 100 meter eller springa maraton, utan man är lite allround sådär. Så utan att säga spesa exakt vad det blir. Så.
Ja, men det kan vi säga, och det har vi ju faktiskt gått ut med också, att vi kommer införa fler delmoment i finalen. Just för att, precis som Tom är inne på, att kockarna får visa på sin bredd. Att man ska vara komplett. Det blir mer mångkamp då, sjukamp istället för en kamp. Så det är en sån förändring. Sen ska det ju inte vara lek-tv. Ett klyfta äpplen. Utan det ska ju vara på en väldigt, väldigt hög nivå, såklart. Men det kommer ju, som jag sa, införas fler delmoment just för att men kocken ska visa att han eller hon har fler strängar på sin lyra.
Kan ni ge något exempel på ett delmoment eller för tidigt?
Ja, det kan vara för tidigt, men säg så här, att det skulle kunna vara så att det även blir till och med lite teori, alltså kring det här. Att man tycker ändå att en kock borde veta vissa saker. Och
håller med.
Jag har ju varit väldigt engagerad i det här grejen tillsammans med flera andra som var med i gruppen, men jag tycker det är väldigt intressant och framförallt att visa också, för jag tycker att ungdomstävlingar idag borde inte vara att man ska skapa en rätt typ årets kock, utan det borde vara i form mer av att hur gör man vissa grunder i matlagningen, att hur ska man göra en majonnäs? Det ska man kunna göra bra. Hur ska man göra en smördeg till exempel? Och sen mer teori, hur gör man de här grejerna? Det ska man också kunna. Det är ju mer intressant i en ungdomsmatlagningstävling. Och där har jag sagt till mig att det skulle vara väldigt kul om årets kock kunde bli, istället för att det är en massa andra ungdomstävlingar, så blir det årets kock som arrangerar en slags skol-SM. Ja, men du vet, att man liksom går in och vad är det vi behöver i branschen egentligen? Och vad är det skolorna ska lära ut till ungdomar? Det handlar inte om att lägga upp fint. Det kan de lära sig sen när de står på restaurang och jobbar. Det är ingen som kräver det när de kommer ut på en restaurang. Man blir ju gladare om de tycker det är roligt att laga mat och kan mycket om det. Mm. Och,
man kan göra en rödvinssky ordentligt.
Ja, men du vet, liksom, laga mat liksom. Det är där det handlar om, inte att man ska stå och lägga upp fint.
Inte att det ska se ut som årets kockmat.
Nej. Nej, precis. Vi har ju pratat lite om det. Och det tänker jag också på, att idag så handlar ju mycket om att specialisera sig till och med på olika kök. Eller man gör lite fusion och olika kök. Och så att det man har sett lite de senaste åren har ju varit lite mainstream i rätterna, så att säga. Utan det är ju roligt om det kan komma in flera tekniker och inspiration från andra länder till exempel och så.
Det har vi diskuterat och det kommer finnas utrymme för det om det blir som vi har tänkt. Mm. Jag kan inte säga exakt hur det är, men det kommer finnas i personliga tolkningar av olika grejer.
Så det blir en variation.
Precis, så att man inte behöver vara styrd över att det ska vara så eller så. Sen kanske vissa råvaror måste vara bestämda för att det ska kunna finnas någon typ av likvärdig del. Men det kommer finnas, troligtvis i alla fall, moment där man verkligen får leva ut sin egen gastronomi.
Exakt. Ja, för det har inte funnits jättemycket personlighet i just hur rätter och sånt där ser ut. Liksom.
Det som har blivit problemet är att det har varit, tävlingen har ju sett ut på ett visst sätt. Och då fungerar det alltid så här med tävlingar i bokhistorier, vad som helst. Mm. Då är det så här, facit för den som tävlar nästa gång och ska söka till tävlingen är ju det som vann gången innan. Och förändras inte det, det beror ju på vilken typ av jury det sitter eller hur man sätter tävlingsreglerna. Förändras inte det speciellt mycket, då kommer ju tävlingen se likadan ut. För att facit är ju som det såg ut innan. Mm. Eller hur? Mm. Och då kommer alla de som söker, de kommer ju laga den typen av mat. Vilket gör att det kommer se väldigt likriktat ut. Så därigenom i den här med mer moment och liksom lite olika grejer så kommer det bli helt annat. Och det kommer inte kunna ha något facit när det går in i tävlingen. Utan nu kommer facit kommer vara att göra jäkligt god kul mat.
En individuell tolkning.
Ja.
Men sen tror jag att det är, ursäkta att jag avbryter, men jag tror att det är viktigt också att det som vi är inne på, det här är ju ett arbete som vi håller på med nu. Så att, men riktningen är väldigt klar och tydlig. Fler delmoment. Kocken ska visa på sin bredd, vara en duktig matlagare. Och där har vi en arbetsgrupp som jobbar med det. Och det kommer vi gå ut med också senare, eller i början av nästa år att berätta lite mer om.
Mm. Spännande. Det finns ju dock en det blir ju en liten klyfta mellan liksom kockar och kockar med det här årets kock. För att, jag jobbade ju med dig på Book & Store här i Stockholm. Och jag vet ju att du är en extrem tävlingsskalle. Mm. Och liksom jätteallvarlig när det kommer till allting som har med tävlingar att göra. Men om man inte är det då, ska man då fortfarande kunna vara med i årets kock? Det är väl lite där, för att annars så blir det ju ett segment där man bara vill tävla som kock. Mm. Alltså, hur kan man hitta liksom, ni pratar ju mycket om inspirera och skolor och allt det där. Jag menar, alla är ju inte Tommy Myllymäken när det kommer till liksom det här tävlingsskallen.
Jag tror att så, en tävling är en tävling. Mm. Och det passar för vissa och mindre bra för andra. Men om vi går tillbaka till det som sa inspirera. Jag tror att årets kock ska ju inspirera alla i branschen, kockar. Både de som vill tävla och inte tävla. Sen blir det upp till varje individuell person om man känner att det här är någonting för mig eller inte. Men jag tror det är viktigt att visa på goda exempel och ja, men komma ut i branschen och inspirera. Helt enkelt.
Ja, men jag tror att det är jätteviktigt för tävlingen i sig. Att det inte bara blir sett som en till tävling. För att, som ni sa i början, det är det vi behöver. Vi behöver ju inspirera de unga. Mm. Och då, om man då känner att men jag vill inte tävla, det vore ju bra om man ändå kunde känna att man fick ut någonting av årets kock.
Absolut, absolut. Och det är, så ska det bli. Mm. Det är mycket mer tydligt att det inte bara blir den här tävlingen, inom citat, en gång per år. Utan vi ska synas och höras och leva hela året, helt enkelt.
Ja, det
och
då ser jättemycket fram emot att höra om det.
Ja,
det finns jättemycket kul planer. Alltså, det finns många olika kul idéer som är där. Och även kring tävlingen. Att tävlingen inte bara blir tävlingen, utan det finns andra grejer. Och som inte bara är...
En sak som vi faktiskt inte har pratat om ännu, det är ju att en annan förändring i tävlingen är att den kommer gå över 2 dagar istället för en. Och att vi också öppnar upp för konsument eller privatpersoner. Och det finns ju ett enormt intresse där, till exempel då Kockarnas kamp har ju bidragit till det. Där har ju TV4 varit duktiga, eller alla TV-kanaler. Ja, absolut. Att skapa ett intresse för branschen.
Alltså, Mästerkockarna är ju... Ja.
Jag tycker att det är en kul tävling. Ja.
Men det,
vi är inte så, överens
där. Vi tror ju att det finns ett enormt intresse där ute hos gemene man också att få komma och titta, eftersom det har varit ett branschevent tidigare. Mm. Så det ska man också tydliggöra, eller i alla fall nämna att nu öppnar vi upp, så nu kan man få komma och titta om man är intresserad. Och se.
Men man ska ju lämna sitt CV då. Är det, tyder det någonting?
Som tävlande, menar du?
Ja, eller hur?
Ja, nu pratar jag på plats på finalen.
Ja, att man förlåt, som person kan... Man kan inte söka till tävlingar som helst.
Nej.
Men som helst kan väl ändå söka?
Nej, vi har sagt att... Nej, men det har vi också tydliggjort.
Ska du söka, Tove?
Yes!
Jag kan göra kimchi bara.
Nej, men vi har sagt att man ska vara... För att söka så ska man vara professionellt verksam. Och var 23 år fyllda och svensk medborgare, eftersom det är ett SM. Men det jag pratade om var just personer som vill komma och titta på tävlingen. Tidigare har man ju då varit tvungen att
jag kan vara med.
Ja, bra.
Men det här med CV:t då? Det här med CV:t, varför ska man skicka in det? Det är viktigt.
Men allt det där kommer vi att presentera den 1 februari. Ja, okay. Vad man
vi vill ha inside info.
Jag förstår det. Men den 1 februari kommer vi gå ut och berätta mer om... Var man söker och vad som ska skickas in, helt enkelt. Och även alla datum som gäller. Finalen går ju faktiskt, den är också flyttad, den har vi inte heller nämnt. Från februari till september, slutet av september nästa år.
Och det är på grund av att dessa förändringar ska kunna träda i kraft. Ja. Ja.
Och sen kändes det, vi pratade ju också mycket kring råvaror, att i januari så blir det alltid en diskussion. Det blir liksom ganska, i september har vi allt.
Precis.
Alltså då kan det känns väldigt...
Ja, det är en bra matlagningsmånad.
Mer, mer intressant kring råvaror och så vidare. Det finns större urval och kan ju också då bli mer bredd kring vad alla lagar. Det behöver inte bli kol och rotfrukter bara. Det kan också vara annat. Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Thank you.
om vi pratar om sponsorer och så, till exempel. Det har ju varit ganska starka sponsorer, eller det har känts som det har varit starka sponsorer tidigare, till exempel när jag haft Arla, som är en stark sponsor, vilket gör att det har varit mycket, det har varit mycket grädde och smör och så tidigare i matlagningen.
Mm.
Och även när man kommer dit och pratar om, när man kommer på presskonferenser,
ja,
är det alltid någon ny produktjournal som ska lanseras i samarbete med Årets Kock och sådär. Mm. Hur kommer ni att jobba med sponsorer framöver? Kommer ni att försöka välja sponsorer ut efter den tävling ni vill ha, eller liksom kommer ni att vara tvungna att anpassa er efter de sponsorerna ni får?
Men jag tror att för det första, jag gillar ju att använda ordet partner istället för sponsor. Och det är ju mer för att jag ser det som ett samarbete. Och vi är ju idag finansierade via våra partners, helt enkelt. Sen är det klart att, som jag sa, vi ska arrangera ett SM. Men i alla kommersiella sammanhang så finns det ju partners som är där för att, eller med ett tydligt syfte, helt enkelt. Så att jag ser det inte som... absolut inte som något ont, om man får säga så, utan snarare som en bra del, tack vare våra partners som vi kan genomföra vår tävling och driva och leda svensk gastronomin i framtiden.
Det man kan säga kring det där, så har det ju tagits bort då hela tiden det här med mejeriprodukter som egentligen var tidigare då. Eftersom det förändras hela tiden i gastronomin, så har det varit liksom att matlagningen ska inte bli styrd av att någon partner går in och säger det ser det så, utan det ska... Det har vi väl sagt, liksom, att försöka hålla. Men sen event och allting där vi jobbar runt omkring, men då måste det finnas en partner med. Liksom. Men tävlingen ska ju fortfarande vara SM. Och sen hur den... Det kan ju vara massa olika grejer liksom, i det.
Mm. Du har alltid känt dig fri liksom, som... När du har varit med som...
Man kan väl säga, i min matlagning så har jag aldrig haft något problem att, till, att ha smör i. Alltså så.
Nej. Kanske, nej, men från Arla eller?
Nej, men det har inte varit, men jag har inte liksom haft det har inte liksom inte varit. Ja.
Men du tänker väl mer på det som är kanske inte så mycket matlagning, men det som runt omkring, att som journalist kommer ni dit och det,
det blir väldigt färgat ändå på något sätt. Det är inget fel med, alltså, att man har partners, tycker jag. Det är väl helt okej. Mm. Det är bara ibland kan det kännas som att ibland kan det kännas att som journalist eller som person bara att det mixas ihop lite grann. Man vet liksom inte riktigt vad som är.
Ja, och för mig är det svårt att svara på med tanke på, som sagt, att jag är ny på min roll, hur det har upplevts på plats. Men jag kan ju tycka, alltså, med den bakgrund jag har, så är det klart att jag ser att man ska hitta bra kommersiella samarbeten som gynnar både oss och tävlingen och en partner, så att säga. Man vill ju gnugga axeln med oss, eller gnugga sig mot oss för att vi står för bra värden eller kan inspirera en bransch eller driva någonting. Och där nämnde jag ju lite tidigare att jag tycker att den här branschen har väldigt många fina värden i form av innovationskraft och kreativitet och entreprenörskap. Och det är kanske så att vi kommer hitta andra partners framöver som inte kommer från branschen, som gillar den typen av värden. Kanske en bank eller ett bilföretag eller vad vet jag. Men sen, som jag sa, alltid i alla tävlingar och så brukar man ju generellt sett, en partner vill ju berätta varför man är där och hur man drar nytta av sitt partnerskap, helt enkelt. Men jag tycker det finns många fina, härliga värden i branschen. Sen är det svårt för mig att svara på just hur det har upplevts på plats, eller hur du har upplevt det på plats. Helt enkelt.
Det finns ju lite diskussioner. Nu sitter inte jag i den gruppen, men just kring eventet också. Alltså så, hur ska vi stärka upp det här och hur ska vi göra det till än mer intressant även för allmänheten, vilket jag tycker är en väldigt viktig grej som Andreas sa här, att om allmänheten bjuds in också, så finns det kanske fler som blir inspirerade till att börja jobba i branschen, för att man bjuds in där branschen är och så blandas man upp. Och där tror jag också finns ett intresse för de som inte är i branschen att se vilka typer av råvaror jobbar vi i branschen med, och det finns massa olika grejer som kan visas i det där som är intressant. Så det finns en hel del att göra där. Men som sagt, det har ju varit en process liksom att komma. Andreas är ny liksom, så han har ju lite
att lite göra.
Det är lite att ta, helt enkelt. Hur tänker ni kring juryarbete och sånt? Kommer det förändras eller har ni samma...
Det är en del i det arbetet som nu Tom och hans kollegor tittar på. Det vill säga att vi inför fler delmoment, och exakt hur de olika delmomenten kommer att viktas och bedömas, det är en del i det arbetet. Vilka delmoment blir det? Ska det vara samma jury eller olika jurygrupper? ska varje delmoment vara lika mycket värt i poäng eller, ja. Mm. Så det är en del i det arbetet som
och vad är kraven för att sitta i juryn? Måste man vara kock?
Nej, men det blir ju egentligen lite tillbaka till själva delmomentet. Mm. Ett exempel på delmoment skulle kanske kunna vara råvarukännedom. Mm. Och då kanske är någon
fiskare som är där.
Ja. Eller, mm. Mm. Ja. Till exempel.
Någon annan. Det kan man väl avslöja i alla fall. Mm. Att på något sätt så kommer det bli väldigt viktigt att vara på plats i alla fall. Mm. Mm. Det har ju varit en av de grejerna. Liksom att det inte är så här att som det har varit nu så har det, går man in och så är poängen där. Utan det ska kännas mer som att när du är där så kommer du veta hur det går. Mm.
Mm. Exakt.
Det kan man väl säga. Och sen hur det går till.
Får man räkna ut. Lite hemlighetsfulla.
Ja. Ja. Ja, lite.
Ja, men så att det känns som en menings. Alltså att det blir i att det blir spänning och att det finns liksom ett intresse av att vara där. Mm. Och det vi har pratat mycket om kring är ju att de här momenten som är kan bli lite långdragna och så vidare. Att vissa grejer kan ju till och med förberedas back office innan. För att sen liksom när det väl man går in i boxen om man säger så är det mer action kanske hela tiden. Mm. Vilket gör att den typen av delen av tävlingen ändå blir lite mer intensiv och hockeymatchlik. Mm.
Det känns ju som en intressant utveckling och kanske någonting som vi har efterfrågat lite i våra tidigare konversationer kring just det här också. Men det blir väldigt intressant att se hur ni ska genomföra det. Mm. Och det är väldigt spännande. Jag ser fram emot det jättemycket.
Nej, men, och det är som jag sa, det är ett arbete som håller på, eller som vi jobbar med just nu. Mm. Vissa saker kommer vi presentera den 1 februari och sen så kommer vi, ja, vi har olika datum utsatta för våren när vi kommer att mer i detalj berätta vad vi gör. Mm. Och när finalister kommer att presenteras och så vidare. Och hur man kommer att tävla och delmoment och poängbedömningar och jury med mera.
Tommy, du vann ju 2007. Mm. Hur påverkade det din karriär och din bana, tycker du?
Jag tror så här att när jag vann 2007 tror jag ingen visste vem jag var av de som satt i juryn mer än Karin Fransson kanske, typ. På den nivån, i att dagen efter så visste alla vem man var. Mm. Och jag brukar säga det, att för mig var det som att med det kontaktnätet som blev efteråt så blev det ju, öppnades ju från att köra på en skumpig landsväg och det var rätt så stökigt liksom, så fick man massa olika valmöjligheter att göra roliga grejer. Och jag har ju varit, både på gott och ont, har jag ju liksom gjort otroligt mycket grejer. En del har ju kritiserat mig för det, jag tyckte att det var så här helt galet. Men jag sa väldigt tidigt så här att jag vill inte bli så här 65 bast och bara säga, ja, men jag hade möjlighet att göra det, men jag gjorde inte det. För det har jag hört så många av mina släktingar som har varit så här, ja, men jag gjorde inte det. Jag sa att en gång får man ju testa och se vad är det här för någonting. Och sen om det inte var någonting man gillar, ja, men då får man ju, behöver man inte göra igen. Så får man lära sig den vägen. Så jag har gjort massa roliga grejer och det har ju öppnat massa olika dörrar och möjligheter och kontakter och hela den grejen. Så det var väldigt, jag har liksom inte haft en tråkig dag på jobbet. Sen den dagen hade jag kanske inte innan heller. Men nu har ju funnits otroligt mycket roliga grejer. Så man har nästan blivit så här fartblind i form av möjligheter.
Det låter ju som en otrolig liksom möjlighet. Men det är väldigt få som kan vinna årets kock. Mm. Hur tänker ni liksom, eller hur tänker du Tommy, den som, personen som står i ett kök och inte vinner årets kock? Om han ser dig så har ju din bana varit otroligt spännande. Och han kanske tycker att hans bana inte är lika spännande. Men den inspirationen som vi har pratat om tidigare, den är ju jätteviktig att hitta även för dem. Liksom. Mm. Och där kommer ni som mentorer in, tror jag, extremt mycket inför den här tävlingen.
Jag tror att man kan tänka, om du tänker så här, att tävlingen har ju ändå gett väldigt mycket. Att alla de köken där någon ändå försöker att vara med eller har varit med och så vidare. Och även fast man inte har vunnit så har alla de kollegorna runt omkring ändå sett ett arbete och dedikation av någon som har gjort någonting. Och det har säkert gett det köket någon typ av idé eller någon typ av mer kunskap i det de har gjort. Och det har utvecklat matlagning i Sverige. Sen kanske det har blivit så, som vi i branschen eftersöker, är ju kanske mer snickare också. Det är inget fel i att laga en rimmad lax med dillstuvad potatis bra varje dag på ett ställe. Att det är liksom, vi måste komma dit också, att det finns en yrkesstolthet i att göra enkla grejer bra hela tiden. Och där kan ju tävlingen vara en sån grej att vi kan ha moment som lyfter den typen av matlagning också. Att det behöver liksom, det kan vara båda delarna. Nu säger jag inte att det kommer bli det, men att där finns det mycket inspiration i form av att, ja, men det där kan ju jag göra. Då kan någon härleda till att det, jag kan minsann göra det här med stolthet och att det finns liksom en bredd i det här. För det handlar ju om att hela, jag tror det handlar om för hela branschen, att inte bara ser det här, och även journalister som bedömer restauranger är ju väldigt så trendsökande hela tiden. Att man sågar restauranger som lagar traditionell mat, fast egentligen var den ju jättegod. Men den var kanske inte den hetaste just nu. Nej. För mig, jag blir bara vansinnig på sånt. Jag bara, det dödar ju hela branschen när man inte lyfter den typen av matlagning. Mm. Utan alla har ju en plats.
Nej, men och sen gäller det bara att göra så bra som möjligt. Branschen bygger ju på dem som lagar mat varje dag. Det finns ju ingen bransch utan dem. Branschen bygger ju inte på dem som är på tv eller gör kokböcker eller tävlar. Utan branschen bygger ju faktiskt på dem som går till jobbet.
Varje dag.
Och sliter. Och det är väl det som jag tror är att man måste få de som går i skolan att förstå också hur viktigt deras arbete är för att branschen ska leva vidare.
Nej, men absolut. Återigen, där är det ju viktigt att vi...
Nu lägger jag mycket ansvar på just er antal.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker det är, som jag sa, vi ska ju leda svensk gastronomi och inspirera på olika sätt och vis.
Nu har du sagt det.
Det är ju del i förändringen. Det är en del i förändringen, absolut.
Men jag tänkte på bara Tommy till exempel. Hur tänker du? Du är ju ändå någon slags Sveriges mesta, bästa tävlingskock. Du har ju lyckats med...
Mattias har vunnit guld, jag har inte
gjort det. Nej, men du har vunnit mycket annat.
Ja.
Kallar jag av efter det. Så att...
ja, precis. Ja. Och du har ju varit årets kock och du har kockarnas skam på dig. Ja, men du är ju grym så här, tävlingskock helt enkelt. Men hur tänker du när... Som du säger, när folk liksom kritisera det här tävlandet som, jag vet inte riktigt vad man säger, men det kan ju vara till exempel så man är det riktig matlagning eller men vad det nu kan vara med. Liksom, hur känner du när du för det?
Jag känner mig inte dugg bekymrad, för jag vet vad jag kan och var jag kommer ifrån. Och jag kommer ifrån att jag gillar att laga mat och kan laga jag kan laga i princip ganska många olika typer av matlagning. Jag känner mig rätt så här, safe för det. Sen är tävlingen bara en typ av någonting annat. Jag skulle säga att det är som att doktorera ett visst ämne när du läser på högskola eller universitet. Att man driver det så långt man någonsin kan. Och det blir som en spetskompetens och en extra krydda i tillvaron för en själv. Och det är så man måste se det. Så man måste inse, och därför tycker jag just i de här skolutbildningarna och tävlingen, är att man lyfter den här bredden. Att det handlar om att liksom få tillbaka den här kärleken till att laga mat och tycka att det är roligt och att det är där man går igång på, och all typ av matlagning, inte bara en viss typ av att det ska vara tävlas hela tiden i det. Så det kan vara allt från rustika rätter till som man kanske tycker är de godaste egentligen. Det är ju mycket godare än tävlingsmat. Men det här driver ju någonting framåt i form av teknik, nya grejer och som gör att det blir lite roligare och det kryddar liksom tillvaron lite grann i den restaurang eller den miljön man är i. Jag tycker det är det viktigaste, särskilja det där. De som ser det på det här sättet, jag vet inte om de ser det med avsky, jag har inte hört någon säga det till mig så där rakt av, men jag kan väl förstå den biten i att det har ju diskuterats lite grann och det har vi ju sagt då, liksom att vinnaren ska ju kännas som att den här killen eller tjejen kan ju verkligen laga mat efter vi har korat en svensk mästare. Det är väl liksom det som alla har sagt, att det ska inte finnas en diskussion i att den har blivit coachad av någon som kan och sen är det typ bara den rätten de kan laga, för det har man ju hört någon gång liksom, att det är på det sättet liksom. De först får fram den här bredden, och då hänger det ju i väldigt mycket där jag brinner för, att det redan från skolan börjar se att de som börjar på restaurang blir en del av det här. Och sen vore det kul att få in liksom att serveringen lyfts och att hela liksom restaurangupplevelsen lyfts, så det tror jag liksom är något steg. Det har inte jag varit med i någon diskussion, det kanske Andreas har gjort, det vet inte jag, men det tycker jag är väldigt intressant i att få med hela restaurangupplevelsen som en grej. Jag skulle inte säga, idag, så även fast vi har ett kök och en matsal, så skulle jag vilja döpa om alltså de som jobbar på restaurang till att de är restaurangarbetare. Mm. Du är varken kock eller servitör, du jobbar på en restaurang. Sen gör du lite olika grejer. Men nästan så skulle det vara intressant i att man både kunde servera och laga mat. Och det spelar ingen roll. För det är otroligt viktigt att veta hur man lagar maten för att kunna servera den på ett bra sätt.
Och vice versa.
Ja, vice versa. Och det tycker jag skulle vara en väldigt spännande utveckling.
Mm, absolut, det hade jag också gärna sett mer av.
Nej, men jag tänkte på, är det någonting som du känner att du har saknat i din karriär? Liksom? Du har gjort så himla mycket, du har varit konsult och du har krokat. Du har ju snart en krok på gång. Eller du har ju krok på gång till exempel. Ja. Är det någonting som du har saknat tidigare att kunna göra? Det här du kommer att göra där, är det någonting som du vill?
Ja, när kommer krogen?
Ja, precis. Alla pratar. Nej, men så här är det. Vi börjar bygga i dagarna här, december. Och sen är det ett år bort ungefär.
Okay. Super fine dining eller?
Nej, men det kommer bli en restaurang.
Det låter bra.
Det kommer bli en restaurangarbetare.
Ja, om vi kommer försöka göra den så bra vi kan utefter den idén som vi har. Och sen vill inte jag säga vad det är liksom. Det återstår att se exakt hur det ser ut. Men jag har en ganska tydlig idé om vad det ska vara. Men för att svara på din fråga, Tove, om man har saknat någonting i livet, så är det så här. I allt det här roliga som man gör, det skulle jag inte vilja ändra på. Så det gör väl alla. När man har som mest att göra, då längtar man efter stunden när man bara ska kunna få stillas då och fundera över den senaste tallriken som man lämnade. Men skulle jag vilja att ändra någonting på den eller inte? Och verkligen kunna ha den här tiden för analys av sig själv och allt det man sysslar med. Det hade jag väl liksom kunnat önska några gånger. Men sen, det kan man ju inte hålla på med för länge heller, för då blir det ingenting gjort till sist. Vi får analysera ihjäl sig själv. Så att, det är svårt att säga. Jag tror, i min värld så tror jag det är större frågor än så. I att bestämma sig för att göra, och det tycker jag saknat i mig själv som jag har som dålig egenskap. Det är att ibland så går det så snabbt, så att jag ska vilja vara som en ninja varje dag. Mer otroligt disciplinerad och verkligen känna varje dag att men nu har jag gjort och varit snäll och så bra som möjligt i alla lägen.
Mm. Jag tänker mera lite så här matlagningsmässigt så där. Alltså ibland kan man känna, många som startar egen krog, de säger så här, men nu jag har hittat min matlagning, jag har hittat min typ av mat och så där. Jag vet inte riktigt. Det kanske man, nu besökte jag ju tyvärr aldrig sjön då. Nej. Som du drev.
Ja, men den blev ju väldigt så här styrd av gästerna. Det blir ju alla restauranger i form av det gästerna vill ha. Kommer man ju laga förr eller senare på något sätt. Sen måste det ju vara någon egen idé kring det. Jag tror att den förändras ju hela tiden för alla. Så det ska man nog aldrig så här. Går inte att säga så här, men jag ska vilja göra det där. För att om ett år, då kanske jag vill ha någonting annat. Sen kommer det kanske lagas på ett sätt som jag har lärt mig eller som jag vill göra. Jag tror att för de flesta som älskar matlagning, som inte är så teoretiska i hur de gör, så tror jag det blir i ett naturligt flöde där man bara gör, och det är då det blir som bäst oftast, när man inte tänker så mycket, ja men den här grejen, det skulle jag nog göra så här, och så gör man och då blir den rätt. Så jag brukar inte tänka så mycket i de banorna, okay, att jag skulle vilja göra det här, utan ja, nu blev det så, för jag har lärt mig det här och det ligger närmast på hinnan liksom så.
Ja, men jag tänker till exempel om man ser på tidigare gäster som vi har haft där, så har vi ju pratat mycket om Guide Michelin till exempel, jag har pratat om 50 Best och man går åt det hållet. Det är ju faktiskt någonting som du inte har.
Nej, jag har inga stjärnor och inget sånt, nej.
Som inte du har nej, liksom skulle, jagat kan man säga överhuvudtaget.
Nej, men det skulle vara kul att driva en restaurang som har en process som många andra blir inspirerade av.
Okej, okay. Vi ser fram emot den restaurangen.
Jag vet inte, Fredrik, hade du någonting som du ville fråga Tom?
Jag har faktiskt frågat Fredrik. Mm-hmm. Nu när det släpps för allmänheten, kommer du vilja gå och se årets kocktävlingen? För du gillar ju...
Kanske,
faktiskt. Har du kock-tv och tävling?
Jag och en av mina bästa vänner som är kock,
ja,
skulle nog kunna tänka oss att gå och kolla.
Ja.
Vi nördar lite ibland.
Ja. Vad skulle ni vilja se? Ja. Nästa årets kock då.
Bra.
Alltså jag tror ju det som vi har pratat om och det som jag eftersöker, det är ju just det här att en mer organisk inställning till matlagningen. Mera kunskap, mera teori, precis det som Tommy sa, att jag vill se en bredd, jag vill se någonting där. För nu jobbar jag varje år med ett stipendium för skolelever där de får gå och äta på restauranger bara för att de ska uppleva gastronomin och för att de ska få en sorts inspiration. Jag skulle vilja se att de kunde komma till den här tävlingen och även om de inte ville tävla, känna att det gjorde någonting för dem.
Mm.
För att det här tappet som vi har, det bekymrar mig.
Mm.
Och det bekymrar mig att branschen ses som, jag menar, som vi sa, att det är liksom alkohol och droger romantiseras. Men för mig så är branschen någonting helt annat. Den bygger på en enorm kärlek till mat.
Mm.
Och alltid gjort det. Och en enorm kärlek till att driva det här. Driva en restaurang som ett bättre företag. Alltså titta på Google, titta på alla de här extremt
framgångsrika
arbetsplatserna.
Just det.
Hur kan vi integrera det i våran bransch? För att vi tappar det. Och jag skäms ibland över hur dåligt restauranger drivs.
Mm.
Hur ledarskapet saknas, hur utbildning saknas, hur man pratar till sina anställda, hur dåliga lönerna är. Jag vill kunna säga till min son när han föds att det är klart att du ska bli kock, det är en fantastisk bransch att vara i. Din pappa är kock, jag jobbar i branschen, det här är liksom en bra bransch att vara i. Mm. Det är väl liksom, det är typ mitt mål.
Mm. Och jag är ju inte lika djup som du är. Eftersom jag jobbar på andra sidan och eftersom jag sitter på andra sidan och mest går ut och äter hela tiden och så. Men
det
kan man också göra, men jag jobbar inte i branschen så att säga. Så jag ser det ju från en helt annan sida. Alltså jag skulle väl snarare, jag efterfrågar ju större kreativitet framför allt.
På plats eller i tävlingsmomenten?
Ja, i tävlingsmomenten eller? Alltså. Ja. Och större bredd rent... rätt bland de som tävlar tycker jag. Alltså det här vi pratar om kvinnor. Nu är inte det liksom en bredd i sig, men jag menar det finns ju också en etisk bredd liksom. Mm. Det finns kök från olika länder. Det finns som... Det måste inte... Jag tycker det ofta det ser alldeles för samma ut statiskt ut helt enkelt. Den delen skulle jag liksom efterfråga. Liksom. Mm.
Det blir lite intressant roligare. Att se när ni ändrar facit nu, för att det är precis det som Bocuse står, men det ser likadant ut alltihopa. Vi bara ut tallrik efter tallrik och de är typ...
Ja, man pratar om tänder, men trendgrunden finns det, men man kan ju ändå liksom spreta
ut det. För mig är det intressant att höra. Jag förstår ju precis som Tommy inledde med att säga att det är ju någonting som berör, vilket är häftigt. Det är ett varumärke och en tävling som ju som sagt det är ett SM och så. Det, då är det ju intressant att höra, tycker jag.
Men som också, det läggs mycket pengar på det.
Ursäkta?
Det läggs ju väldigt mycket pengar på årets kock. Och då vill man ju se att de pengarna driver någonting. Mm. Eftersom det här ändå är en bransch där man hela tiden pratar om att det inte finns några pengar och folk är lågavlönade och du vet. Så att ja, det finns en etisk punkt där för mig också som jag tycker är väldigt viktig att man tar tillvara på.
Hur menar du då?
Berätta. Men just att man, om man då ska lägga pengar på någonting som är en tävling för nöjes skull. Att
du tänker på de tävlande kockarna?
Ja, men också för liksom allting. Att det ska sprida någon sorts ringar på vattnet. Liksom, att det ska finnas en mer organisk högre tanke bakom det.
Ja, om vi ändå pratar om det, så hållbarhet till exempel.
Ja, är ju det ligger mig.
Nu har jag sagt det med risk för att upprepa mig själv, men det är just precis den typen av ingredienser som vi ska utveckla årets kock med inför nästa år och framöver.
Vi kommer nog be er komma tillbaka då efter september. Jag hoppas att ni vill göra det.
Får hoppas att vi får godkänt då.
Det vet vi inte. Men...
Man kan säga så här, att vi, Andreas har ju liksom varit och alla runt omkring tycker det är jättekul. Så man får ge det ett par år innan man har hittat en form.
Absolut, alltså
så
här, det tar tid.
Vi kommer göra förändring och sen får man se hur utvärdera det. Vart det bra eller så.
Ja, men vi har satt en tydlig riktning. Sen precis som Tommy säger, det är klart att allt händer ju inte över en natt.
Nej.
Men vi måste börja någonstans och sätta ut, så att säga, ta steg för steg. För att
jag tror att årets kock är ett bra steg att ta tag i.
Ja absolut, så det gör vi nu. Och förhoppas att när vi kommer tillbaka där i början av oktober får det bli då, eftersom tävlingen går den 28-29 september. Så får vi se om vi får godkänt för det första steget.
Ja, ni har ju både resurserna och kunskapen.
Vi ser väldigt mycket fram emot det. Om ni har några frågor som lyssnar, så kan ni mejla oss på kontakt@tovedaniela.com som vanligt. Och vi tackar jättemycket för att ni ville komma och prata med oss. Det var verkligen trevligt och jag ser jättemycket fram emot de här förändringarna och vi välkomnar er tillbaka i oktober.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.